I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Varför äter du alltid när vi ska podda?
Hör du alltid hungrig?
Men...
Jag har binnig och orm.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd. Över min döda kropp. Med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Hej.
Hur är läget?
Det är jättebra.
Är det?
Mm. Hur är du själv?
Härligt. Jo, men det är fint. Jag har längtat lite efter den här dagen.
Mm-hmm.
Jag har så mycket på min lista som jag skulle vilja prata med dig om.
Privat? Har jag gjort bort mig?
Nej. Nej, men rörande det här ämnet som vi tänker avhandla idag. Ska du presentera ämnet?
Ja. Idag kommer vi till det där avsnittet som jag har hintat om flera gånger.
Uh-huh.
Jag har vid flertalet tillfällen sagt att det där tar vi spaningsavsnittet. Mm. Det börjar bli dags.
Du har hållit våra lyssnare på halsen.
Ja.
Och nu ska det ske.
Nu ska det ske. Och jag känner mig peppad men också lite nervös inför detta.
Uh-huh.
Alltså spaning är ju det absolut roligaste jag vet.
Ja, det är alltså spaning vi ska prata om idag.
Vi ska prata om spaning.
Mm.
Det är by far det roligaste jag vet.
Mm, jag vet.
Jag är också lite skrämd inför faktum att vi ska prata om det.
För att det
ligger i sakens natur att man inte ska prata om spaning.
Just det.
Och jag kan vara tydlig från början att jag kommer inte avslöja några hemliga arbetsmetoder som polisen gör. För att det är ingen backstabberi här på polisen.
Nej, för tusen.
Nej.
Nej, men det är ju viktigt.
Men det finns väldigt mycket man kan säga om spaning.
Ja.
Mycket myter. Jag kan förklara extremt mycket saker.
Ja, och mycket kan ju också liksom utvärderas och undersökas från andra källor, tänker jag. Alltså det är ju inte så hemligt
Nej.
På det sättet.
Mycket. Nej, det är ju inte det. Och faktiskt så, jag har ju vittnat så många gånger gällande spaningsiakttagelser. Och man får ju frågor, till och med i rätten, gärna från försvarssidan. På så här, men hur kunde ni se det här? Eller vad använder ni för metod?
Vad svårt.
Jag tittar alltid på ordförande, på domaren. Och säger så här, behöver jag svara på det här? Och jag får ju i princip alltid svaret, nej.
Så man tar liksom hänsyn så men det är ju rimligt, för annars så kommer du där med i domen sen också kanske.
Det är inte viktigt för försvarets klient hur jag kom fram till den informationen.
Men är det då, upplever du att försvaret försöker se att man har begått något slags, för mycket av det här är ju reglerat i lag, vad man får göra och inte får göra, så att de vill liksom åt det här att man inte har haft juridisk eller laglig grund att bedriva vissa typer av spaning.
Men jag tror faktiskt också att det till viss del är nyfikenhet.
Mm.
Plus att man svarar på saker, att jag såg den här iakttagelsen. Och då säger kanske då den misstänkta, det är helt omöjligt att hon kan ha sett det. Jag var själv på platsen, eller jag tittade mig omkring.
Det var vad du trodde.
Det var exakt det. Så här, ja, jag kan inte svara på det. Jag bara konstaterar att jag såg det med mina egna ögon.
Mm.
Vem jag var och var jag befann mig, det är inte viktigt.
Nej.
Det är ju faktiskt inte det.
Nej, det är det inte.
Frågan är hur jag såg det och om det liksom är... Men, om jag är betrodd när jag säger det.
Ja, och så, men jag tänker också att det där ligger så i... Alltså det ligger i sakens natur att ifrågasätta till exempel vittnen.
Ja.
Alltså som kriminaltekniker har jag fått åtskilliga gånger frågan så här... kan man utifrån de ljusförhållanden som rådde på platsen och föremål på platsen och byggnader, är det rimligt att tro att man kan ha stått på den här punkten och gjort iakttagelser 75 meter bort?
Mm.
Så att det är väl lite det där också att man verkligen vill försäkra sig om att du har sett.
Nej, men och det är ju för det är ju för rättssäkerheten. Ja. Men jag fick en så advokater. Mm. De har ju lite som en regel.
Mm.
De ställer ju aldrig en fråga de inte vet svaret på.
Ja, så är det så.
Ja.
Jag har faktiskt inte tänkt på det.
För att de vill inte att det ska komma ett svar som kan hjälpa dem.
Nej, så nej de ställer det är en gräns.
Ja. Och i det här fallet så hade jag sett en iakttagelse på en plats. Och sen så hade jag sett en annan iakttagelse strax efter på en annan plats. Jag vittnade helt enkelt på två olika händelser.
Okay.
Och advokaten gjorde stor grej av att det är helt omöjligt med det tidsspannet att jag skulle kunna vara ett först på det ena och sen på det andra stället. För han hade minsann provgått sträckan själv.
Ja.
Det är bara att den här advokaten vägde
ja, jag tänkte...
kanske 120 kilo.
Ja. Och här har vi en superwoman.
Jag bara, och då var det svaret så här, jag kan inte svara för varför du inte hann från punkt A till punkt B på den här tiden.
Precis.
Men jag gjorde det.
Mm.
Och då var det så här, no
ja, det
further
lite,
question.
Ja, precis. Vi har ju fått en ganska kul ett meddelande från en av våra lyssnare angående det här med spaning.
Mm.
Jag tänkte läsa upp det. Han skriver så här: polisen ringde ivrigt på dörren till vårt företag för några år sedan och slängde sig in i ett av våra kontor. Knappt så de hann säga var de kom ifrån. De satt i alla fall på andra sidan av ett skrivbord hos min kollega och spanade mot en bilfirma. Samma person krävde nycklar, koder och så vidare till företaget för tillgänglighet. Det kom upp en blomkruka med en inmonterad kamera som var riktad åt bilfirmans håll. Jag trodde bara det var på film man gjorde så. Jag frågade artigt polisen om blomman behövde vattnas.
Behövde vattnas?
Ja, det är underbart.
Ja.
Och så tillägger han att humorn var tydligen glömd på stationen i detta fallet. Så nu är frågan så här, får man göra så här, Lena? Undrar den här lyssnaren.
Okej.
Gjorde polisen rätt? Måste man som företagsidkare släppa in polisen om de rusar in så här med en blomkruka under armen?
Men tack för lyssnarfrågan. Jag kan ja, säga så här. Jag har suttit på företag. Jag har suttit hemma hos folk. Jag har suttit på offentliga miljöer, restauranger, frisersalonger, allt möjligt.
Mm.
Det man gör det är att man konstaterar att om jag ska spana på just den här platsen, det kan vara mot en bil, mot en port, en person, så är det, man vill väldigt gärna komma in någonstans.
Mm.
Dels för att inte frysa ihjäl, men kanske också för att kunna sitta över tid och inte synas. Det man då som polis eller spanare gör, det är att man vänligt vädjar till. Så i det här fallet, jag tyckte de hann knappt säga var de kom ifrån. Det är ganska osmart.
Ja, men det är ju.
För det är så här, att om det kommer in random människa bara, jag måste in här. Då ska man, det är en sund skepsism är ju bra.
Och jag menar, om man utger sig för att vara polis så är det ju faktiskt inte så svårt att visa brickan åtminstone.
Nej, och i mitt fall sig. Som håller på med dålig spaning, det finns ingen på detta klot som kan genom att okulärt besikta mig förstå att jag är polis. Så att jag har varit väldigt noga med att verkligen påvisa i så fall.
Vem du är.
Och då kan man helt enkelt, det polisen har rätt att man kan fråga. Får jag komma in och låna ditt fönster en stund?
Men de allra flesta vill väl hjälpa till, eller?
De är extremt
hjälpsamma. Och nyfikna, tänker jag.
Ja, tyvärr.
På gott och ont,
På gott och ont, för att man vill ju inte heller... de ska ju helst inte förstå vad det är man tittar på.
Nej.
Ibland är det ofrånkomligt, så kan man behöva kanske lite privacy.
Mm.
Men man kan fråga om lov, men är de skyldiga? Nej.
Mm.
Alltså, det enda som polisen har husrannsakan som, som någon, man inte får välja helt enkelt att släppa in. Men man kan absolut inte kräva att jag behöver låna ditt skyltfönster. Men om man får det, då kan man absolut fråga. Jag har suttit på, vi hade en
ursäkta.
Förlåt. Vi satt på en sotarfirma. Nej, men dra åt helvete. Det här, nu, min kollega hatade mig. Vi satt på en sotarfirma. Vi fick tillträde. Vi fick också nycklar. Mm-hmm. För att kunna vara i ett av deras rum även när de hade gått hem. Och så var det så att man, då byts man ju av. Helt enkelt.
Yeah.
På något sätt så byttes det av. Och det blev helt enkelt så att sotarfirman gick hem, låste om sig och gick hem. Och kollegan som satt där inne kom inte ut.
Nej, blev inlåst.
Så jag fick så många samtal när jag var ledig.
Nej, min Gud. Ja.
Att har du nycklarna? Ja, jag har väl extra nycklarna, men vi fick ju två par. Ja, men han har inte de andra. Ja, och han är så arg. Han sagt att du kommer hitta liksom ett älghuvud i sängen. Ja, men hur jobbigt kan det vara? Vi har suttit sämre i kvarta. Han har ett kök, han har en toalett, han har arbetstid och månadslön. Alltså hur dåligt
man
kan...
Man kommer kanske få en discount på sotning framöver också.
Så när jag var på yoga och stod i hunden på Södermalm så ser jag hur en kollega står och knackar på rutan. Jag står alltså upp och ner och ser hur min kollega står och knackar på rutan. Då måste jag liksom ut och lämna nycklar och så vidare.
Ja, herregud.
Ja,
men alltså, det du säger är att man ber om tillåtelse att liksom... härbärgera någons bostad eller företagslokal. Men mycket av det här, och sen nämnde du det här med husrannsakan, och det är ju tvångsmedel. Men jag tänker mycket av liksom spaningsmetodiken är ju reglerad i lag och det faller väl in under hemliga tvångsmedel.
Ja, så mycket reglerat i lag, men det är faktiskt också mycket som polisen använder som spaningsmetod som inte är reglerat, som är helt oreglerat faktiskt.
Berätta.
Ja, sånt som är oreglerat för alla. Polisiära metoder att till exempel att filma människor. Sätter upp en kamera då är det ju kameraövervakning. Ja, det är reglerat till, i lag. Men om du med din mobil går ut här på gatan och filmar en person som går förbi
då är
har du lagstöd för det?
Alltså jag vet inte vad som gäller där.
För det är ju oreglerat.
Ja, för det här är ju en fråga som ofta kommer upp. Liksom, för det här handlar ju också om det här, får man fota en pågående misshandel eller ett polisiärt ingripande eller egentligen vad, vem som helst. För det är när det är riktat mot person.
Så vi har ju skydd i regeringsformen mot liksom den personliga och privata sfären. Integritet och kränkning. Och det ska man ju inte strida mot.
Nej.
Men då har vi ju lagstiftning som säger att polisen får göra inskränkning i det.
Men får jag bara skjuta in en grej där? För att jag tänker så här, det finns ju såna här privata detektiv, eller vad kallas de, privatspan, såna här som utreder otrohetsaffärer. Och...
Scamwatchers.
Ja, men exakt. Och det har jag funderat på, för de kan ju inte luta sig mot lagen när de, alltså som polis.
Nej.
Som poliser kan.
Nej.
Polisen kan. Utan de måste ju liksom följa alla annan eller följa samma lagstiftning som alla andra.
De lutar sig mot det som är oreglerat.
Ja, det måste de göra då. För jag menar, de filmar och fotar och jag vet inte, Gud vet vad de pysslar med.
Nej, det vet de kanske inte själva heller ibland.
Nej.
Och det är ju en massiv gråzon.
Ja, det måste det ju vara.
Men det som regleras i lag, det som polisen lutar sig mot, om vi kallar dem för de hemliga tvångsmedlen, de är inte så hemliga, för de står i rättegångsbalken.
Ja.
Vem som helst kan läsa sig till det.
Varför kallas de hemliga då?
Jo, för att det här är alltså straffprocessuella tvångsmedel, kallas det för, som sker mot någon, mot hens vilja och utan hens medvetande. Mm. Det vill säga, jag gör saker som kränker dina fri- och rättigheter.
Mm.
Men har stöd i lag och du vet inte om det.
Och syftet vägs ju upp av nyttan.
Ja, det är liksom nödvändiga undantag från skyddet mot intrång i personliga fri- och rättigheter. Och då regeringen har faktiskt kommit ut med en ganska fräsch och ny rapport där man har kollat på det här.
Okay.
Alla hemliga tvångsmedel som användes i Sverige under 2018 och som har gått igenom var och en av dem, kollat nyttan med dem. kolla hur de användes, hur, vem som tog beslut och på vilket sätt. Och sen så kom man helt enkelt fram till att användningen är ändamålsenlig och nödvändig.
Ah.
Och det är nödvändig för att kunna bedriva en effektiv brottsbekämpning.
Ja, så exakt. Att, för det är ju det ultimata målet.
Ja, man försöker liksom... Man får en avvägning, skydd för personers privatliv versus samhällsintresse för effektiv brottsbekämpning.
Man ska väl också tillägga att det är väl inte, generellt är det väl inte så att det är småbusar som man spanar på heller.
Nej, och nej, verkligen
inte. Om man
får
uttrycka sig så.
Och vi har fått lite frågor på det här. Så här, men får polisen avlyssna vem som helst? Svaret är strikt nej. Det får de inte. Och gör inte.
Nej.
Så här ser det ut. Grundreglerna är att det är beslut av domstol. Det ska vara en synnerligen vikt för en brottsutredning.
Just
det. Alltså det pågår redan en brottsutredning. Det är någon som är skäligen misstänkt. Eller för att förhindra brottslig verksamhet. Och då pratar vi om Säpo.
Ja, just det.
Inför. Och sen så är det då man ser på brottet och sen så ska det finnas fängelse i straffskalan och det är lite olika beroende på vilket tvångsmedel man ska använda. Det kan vara 6 månader, det kan vara 4 år. Och då finns det 4 olika. Det ena kallar vi för HAK. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.
Okej, vad kan det vara?
Det är telefonavlyssning. Man lyssnar helt enkelt på trafiken. Kan läsa sms'en. Under 2018 då bedrevs detta mot ungefär 1500 pers i Sverige. Man hade delat ut cirka 4500 tillstånd om HAK under 2018. Och väldigt få ansökningar avslogs. Och varför är det så, tror du?
Men jag skulle kunna tänka mig att det är väl motiverat när man väl ansöker.
Exakt. Alltså ansökningarna, det är i och med att det är så uppstyrt när det får ske så skickas det inte in och slentrian ansökningar utan det finns väldigt tydligt beskrivet i lag när, när det får ske inte ske. Och ansökningarna är så pass bra och det är, vi har en bra rutin för det här så det är väldigt få som slås av.
Men sett till hur brottsligheten i Sverige har förändrats över tid ser man också att de här ansökningarna ökar?
Ja, till viss del. När de hemliga tvångsmedlen används väldigt tydligt mest mot 3 typer av brottslighet. Det är narkotikabrott, det är smugglingsbrott och våldsbrott. Har ökat lite. Mycket kopplat till det här gängvåldet.
Ja, just det. Ja, precis.
Så på så sätt så har det ökat. Och vissa är hyfsat lika över tid.
Och jag tänker att i de här situationerna så måste det ju vara absolut nödvändigt med de här metoderna.
Ja, det går inte
alltså,
att komma åt
nej, dem annars.
Nej. Och sen nästa då, det är ju HÖK. Om det första kallar vi för HÖK.
Hel översäker.
Nej. Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Då är det mer information om vilka telefoner som befann sig på ett visst ställe, att saker och ting har skett, men inte exakt innehållet i det.
Nej. Det här... Alltså positionering, är det vi pratar om? Eller vad sa du?
Nej, men som vi gjorde i Tjuv och polis, masttömning. Ja, att man får reda på, man får reda på vilka telefoner som har befunnit sig på en viss plats.
Ett visst område.
Ja. Och detta var under 2018 mot ungefär 2 500 pers. Cirka 9 000 tillstånd och väldigt få avslogs även där. Sen har vi kameraövervakningen. Och det är när man, och det är inte, då ska vi skilja på när man sätter upp kamera kanske på ett torg för att till exempel på Medborgarplatsen för att minska liksom den allmänna kriminaliteten på platsen.
Just det.
Nu pratar vi att vi sätter upp en kamera riktat mot en viss person kanske vid i närheten av bostad eller arbete eller platser som man vet att när
det har inget brottsförebyggande syfte.
Och då det skedde faktiskt bara mot 140 pers 2018. Ett enda tillstånd avsökans avslogs.
Tror du för att man anser det vara alltså, mer integritetskränkande?
Ja. Och när man går till rätten med såna ansökningar då är det väldigt noga. Man får liksom på ett papper visa var man tänkt sätta kameran, vilken bild som tas upp. Det är också skydd för tredje person här så att inte din dörr råkar komma med. Så att man får liksom rita små pilar.
Just det,
om var
det kan skada en tredje person.
Det är jättestrikt. Och sen så har vi då den fjärde som är rumsavlyssning. Och det sker mot ganska få personer. Och det är helt enkelt när man riggar utrustning som tar upp ljud.
Ljud, ja.
Mm. snittet, om vi klumpar upp alla fyra, så snittet för sån här användning är någonstans 40-60 dagar. Som okay. Det används mot en person.
Och gäller det här beslutet liksom under hela den här...
Det omprövas också.
Ja, precis. Mm. Jag tänker att det här kan ju vara liksom utredningar som pågår över år, flera år.
Nej, det måste hela tiden vara en synnerlig vikt för brottsutredningen.
Ja, okej.
Okay. Så är det inte det längre, ska man inte heller ha...
Nej, rätt att få... Nej, precis.
Och då tittar man ju på så här, vad är nyttan med det här då? För det ska ju finnas en nytta.
Mm, det är klart.
Och då kan man se, då har de gått in och kollat på ärende för ärende och så kommer man fram till vad var nyttan med användningen av hemligt tvångsmedel för att det ska väga upp inskränkningen i den personliga integriteten och skydd för privatliv. Då kunde man se att uppgifterna har gjort underlag i en förhörssituation. Alltså man har kunnat använda sig av uppgifterna man har fått från hemliga tvångsmedel för att kunna använda dem i förhör. Och en stor del har medfört en effektiv spaning. Och det kan jag säga, jag har jobbat väldigt mycket i ärenden där man har använt sig av hemliga tvångsmedel och utan dem så hade man behövt spana under så ofantligt mycket längre tid.
Mm. Ja, man får ett upptag som det kallas.
Ja, man får ett upptag. Man vet var personen är och när. Man har också kunnat spana mer effektivt mot rätt personer. Det vill säga det. För att man ska spana mindre mot personer som inte ska bli spanade på.
Men det här är ju superintressant ju.
Det är också skydd för tredje person.
Det är ju ett skydd faktiskt för tredje person.
Man har också kunnat använda uppgifter till att avfärda personer från utredningen. Det här
vilket
är fel
är
person.
Viktigt.
Vilket är precis lika viktigt. Man har kunnat... stärka misstankarna såklart mot misstänkta och kunna använda det som bevis i utredningen och också kunna använda det för att åtala personer. Så det här är ingenting som kommer försvinna.
Nej, det låter ju inte som.
Och man anser ju då att det är ett nödvändigt en nödvändig inskränkning av personlig integritet och skydd för fri rörelse och ja, men integriteten för person. Det är den man vill skydda och ska skydda.
Men okej, då säg att du ingår i en spaningsgrupp. Jag antar att ni då ändå samarbetar med andra polisiära funktioner. För er del är ju liksom, ni inhämtar information, ni kartlägger, observerar och allt det här. Men ni samverkar väl också?
Ja, men extremt mycket. Och det är en sån här grej som inte finns på film. För det första är ju varje person polis på film också spanare.
Ja, det där är ju så himla intressant.
Nej, men vi sitter inne och i mordutreder kriminalitet. Jag måste ut och spana lite.
Ja, och jag såg faktiskt här om dagen en serie. Den heter Unbelievable. Den var för sig väldigt bra. Det är en Netflix-produktion, eller serie. Men det var så roligt för då precis i slutet när de skulle gripa en person som de trodde var misstänkt eller skyldig till en eller flera grova våldtäkter så sitter de alltså utanför på gatan. Men ja, de har ju full uppsikt över hens port och hus och allting. Men de sitter ju alltså helt öppet.
Ja, de ska dö, för att ta ditt uttryck. De ska dö.
Intressant.
Spaning. Spaning är någon form av samlingsuttryck. Samla in och utvärdera information som kan leda till fakta, beivra brott eller liksom klara upp olika typer av brott. Det här är har inget eget intresse. Det finns liksom, man måste verkligen, vad är syftet? Det är en del av en brottsutredning. Precis som en kriminalteknisk undersökning, ett förhör eller någonting annat. Så spaning tillhör ju krim.
Just det.
Av den enkla anledningen att det är en del av utredningen. Så att vi har ju nära samarbete med utredaren, med förundersökningsleden som oftast är åklagare om det är lite grövre brott, med tillgångsutredarna,
just det,
med analytikerna, med kriminalteknikerna. Så att arbetspassen börjar ju med att man kommer till sin polisstation, man klär på sig och hämtar sina prylar och sen går man och sätter sig i ett så kallat utsättningsrum där man får reda på vad har hänt sen sist i vårt ärende. Vad behöver vi för att ta oss framåt? Alltså vad i utredningen behöver utredas? Vilka rekvisit, vilka brott behöver vi täcka? vecka.
Ja, och vilka alltså förutsättningar
ja.
För de här olika brotten ska vara uppfyllda. Ja.
Och då kan det vara en utredare, det kan vara en tillgångsutredare, det kan vara vad som helst. Att jag kan egentligen få med mig en lista ut när jag jobbar som spanare med det här är det behöver vi ha reda på.
Ja, just det.
Vi behöver reda på vem sitter i den här bilen, vem bor på den här adressen, hur känner de här två personerna varandra. Jag går inte bara ut och spanar i största allmänhet. Jag ska se vad Nisse håller på med idag. Ja. Så det är tight samarbete och ett enormt teamwork. Det är inte som i Beck-filmen att säga att det finns två spanare hela och halvan som glider ut, utan det är ett enormt teamwork.
Men är det också så att ni inom gruppen har olika liksom färdigheter? Alltså bra på olika saker. För jag tänker att det här spänner ju från allt ifrån att ligga och vara självförsörjande i någon buske i två veckor till...
Självförsörjande.
Ja. Till att luncha med en låt säga ledare för en för något gäng eller så här.
Ja. Ja, så
alltså det är väldigt många olika typer av färdigheter tänker jag.
Det här är
man blir bra på olika saker gissar jag.
De kriminella utvecklar ju nya arbetsmetoder för att lyckas med sitt uppdrag, vilket även då polisen gör generellt och även spanare.
Ja, det måste ju polisen göra.
Och för att vara uthållig och framgångsrik så behöver spaningsverksamheten och spaningsgrupper innehålla en ganska brokig skara personer, utseenden, egenskaper och förmågor. Så svaret på det är ja. Det finns de som är duktiga tekniskt, det finns de som är uthålliga,
det
finns de som är jävligt fräcka. Ja, det finns alla typer. En intressant sak är ju att jag var under många år själv som tjej i min spangrupp.
Jasså, jag trodde det var en polisiär inriktning som attraherade många kvinnor. Men det
ja, det
inte.
Kanske det gör.
Men har det varit väldigt mansdominerat kanske?
Ja,
historiskt,
eller? Det är det ju.
Ja, okay. Och jag tänkte om det var liksom ett fenomen här bara.
Det borde attrahera mer. Så jag har ju gått alla utbildningar som man kan gå via svensk polis kopplat till spaning. Jag har till och med gått utbildningar som är utanför svensk polis. Jag har varit kurschef för Länskrim Stockholms spaningsutbildningar. Jag kan inte komma på en enda anledning till varför man skulle vilja ha mindre än 50% tjej i en spangrupp.
Nej.
För att, kan du komma på fördelar med att vara tjej och spaner?
Ja, men det handlar ju om, tror jag, lite grann det här med stereotypen om spanare. Den finns ju även bland kriminella.
Ja.
Att man förväntar sig att det ska vara kanske...
Vad letar de efter, tror
du? Ja, alltså jag tänker att man letar efter en typisk polis.
Alltså,
eller någon med så här polisiär approach på något sätt. Vältränad, kanske rakad skalle, muskulös... sen fattar de nog att man inte kanske har funktionsplagg på sig då när man spanar, men jag vet inte, jag tänker att det är nog mer så här oförväntat att det ska vara en kvinna med barnvagn som i själva verket bedriver spaning mot dig.
Vad tror du är det som avslöjar spanare, om man skulle säga en enda sak?
Kroppsspråk kanske?
Ja, och blicken, snutblicken. Blicken, jag tittar på dig för att jag, det är mitt jobb att titta på dig och jag söker information. Den blicken kan kriminella ta
igen, ja.
På hur lång sträcka som helst. Så att den ultimata spanaren ser inte ut som en polis, rör sig inte som en polis, tänker helst inte som en polis, åtminstone får inte synas, och framförallt tittar inte på människor som en polis. Så man måste skala bort allt polisiärt som överhuvudtaget finns i ens DNA.
Jag tänker liksom, om du har jobbat i yttre tjänst i liksom 20 år och sen ska skola om dig, det måste ju vara jättesvårt. För du utvecklar ju liksom men det är ju speciellt att sitta i radiobil och försöka profilera ut som det kallas, element som du vill ta kontakt med och titta lite närmare på, så att säga. Det gör ju att du använder ju de här, precis de här egenskaperna som du nämner nu. Stirra. titta,
samtidigt så,
utforska.
Så ska du ju ha en brottsutredande hjärna igång. Ja. Du ska ha teamwork, taktik. Du tittar ju de facto på människor för att få information.
Ja.
Men det får inte synas på dig.
Nej.
Gud, och det är ganska svårt för många att skala av sig det där. Så jag skulle säga att spaning är ett hantverk precis som alla andra yrken inom polisen. Och jag är lite allergisk mot, och det är även riktigt välfuntade kollegor som inte spanar, som säger så här, men jag kan hjälpa till att spana.
Ja, som inte fattar liksom,
och då, så här,
komplexiteten.
Jag sätter på min keps.
Lösnäsa.
Jag skulle mycket, mycket hellre gå ut på stan i lösnäsa.
Mm.
Alltså om jag skulle sätta på mig en röd clownnäsa och gå ut på stan och spana, då skulle ju 0% i världen tänka så här, det där är en spanare.
Ja, just det.
Som har på sig. Men om jag sätter på mig en keps.
Ja.
Ja. Nej, men är du med?
Ja, jag fattar.
Varför, när tänker du att det behövs spaning? När tar man upp det verktyget ur lådan?
Ja, men vi var ju lite inne på det. Det handlar väl om att veta lite grann, klargöra vissa omständigheter som kan leda en utredning framåt.
Mm.
Kring individer, kring förehavanden, kring platser, rörelsemönster, relationer.
Ja. Vi brukar säga att vi är ju utredarnas ögon och öron.
Mm.
Det finns information som inte kommer kunna komma upp till ytan med någon annan metod än med spaning. Det är därför spaning finns.
Just det.
Att ta reda på hur en person rör sig, vem som bor på en adress och så vidare. Det går inte att komma fram till. Det finns ju såklart inre slagningar. Man kan slå i datorregister, det kan man göra. Man kan lyssna på telefonavlyssningen. Det där med telefonavlyssning, det är ju inget mirakelspö.
Nej.
De som är duktiga på sitt jobb som kriminell, de säger ju ingenting.
Nej, precis. Som en försiktighetsåtgärd. Liksom.
Ja,
alltid.
Man kan säga så här att det är väl förr i tiden, då var det telefonavlyssning, och då gick polisen runt. Man hade en videokamera liksom, vikt i en tidning, och så gick man så här på stan och står och filmade. Man var väldigt duktig på att följa personer från A till B.
Ja.
Nu har vi kommit fram till att det händer ju ingenting på resan från A till B.
Nej.
Det är ju på B det händer. Så att den här transportsträckorna handlar egentligen bara om att inte tappa bort folk.
Mm.
Så säger att man att de börjar någonstans åka bil. De kommer till Gärdet här i Stockholm, med stort grönt öppet fält. När de kommer till Gärdet så öppnar de bildörren. Samtliga tre personer lägger sina telefoner i bilen. Och sen går de mitt ut på Gärdet, och så ställer de sig på Gärdet och
just
pratar.
Det.
Och sen kommer vi in efter dagens pass, och så säger utredarna, vad pratar de om?
Mm.
Hur ska du få reda på det då? Det går inte.
Nej.
På något annat sätt än att stå mitt på Gärdet.
Ja, men det där leder ju in lite grann på hur otroligt komplext det här är. Och det är ju inte alltid ni har möjlighet att liksom planera hur ni ska lägga upp en spaningsinsats heller ju, tänker jag.
Nej.
Så att då måste man liksom lösa de här situationerna ad hoc. Och det här du beskriver, ett scenario, en öppen plats. Där det kanske inte finns möjligheter att jobba mer dolt. Och där du måste närma dig individer på ett fiffigt sätt. Men det kan ju också vara det här, tänker jag, att man följer med bil. Uppe i norrländska landsbygden liksom. Det är en sträcka på 4 mil mellan två orter, och ingen annan trafik.
Nej.
Kanske. Alltså, det måste ju vara otroligt svårt.
Och där kommer vi in på spaningsmetoderna. Det finns ju metoder för att lösa det här.
Ja, det fattar jag.
Fotskuggning, bilskuggning, att vara på en viss plats under en lång tid. Det är det som spaning handlar om. Att köpa sig själv rätten att vara i din absoluta närmiljö under gärna lång tid utan att du upptäcker det. Det är ju det som är spaning.
Men blir man inte jädrigt också? Alltså blir man inte otroligt nervös i de här situationerna?
Nej, det är en av egenskaperna som man gärna får besitta som spanare. Ha förmågan att göra de här sakerna som är ganska, du står liksom mitt i stormens öga.
Ja, verkligen.
Utan att, för blir du nervös, får du pulspåslag, börjar du svettas, blir röd om kinderna, då syns ju det.
Ja,
vi kallar det
klart.
För shadow moves. Det som känns på din insida, det kommer synas på din utsida.
Ja,
och försöka fejka att du inte är det, det är helt värdelöst.
Men är det här något man kan träna upp då? Den
förmågan? Men jag tänker så här, skulle du kunna bli nervös vanligtvis, om du inte var polis, skulle du någon gång kunna bli nervös och börja svettas?
Ja, men själv,
alltså, det är inte bara poliser som
nej,
blir det.
Nej, nej. Och, alltså, jag tänker så här, till exempel, jag minns fortfarande när jag var liten och man lekte typ kurragömma. Mm. Och man satt där i den här mörka garderoben typ, och sen satt man och så hörde man att den som letade efter den stod precis utanför. Mm. Alltså jag kan fortfarande minnas det där pirret i magen och ska hon upptäcka mig eller inte och jag måste vara tyst och så här. Alltså det är ju lite samma fenomen ändå.
Men dels tror jag att det är personliga egenskaper. Dels så tror jag också att man övar.
Men det måste vara erfarenhetsrelaterat, tänker jag. Du blir bättre på att hantera dina emotioner och stressorer.
Exakt.
Lite grann.
Och har man gjort sitt jobb, om jag vet in i minsta cell att om personen testar mig, tittar på mig, känner på mig och personen kommer inte överhuvudtaget kunna lista ut att jag är polis, då kan jag vara ganska lugn. Alltså, har jag gjort ett dåligt förarbete blir det ju jobbigare.
Just det.
Men det här är också någonting man övar upp. Jag kan, ett av mina första pass på spaningsroten, så skulle vi spana på en väldigt känd kriminell person som också i princip, han utgår från att han har span på sig 24-7 året om. Han vet det, han letar aktivt efter polisen. Så att jag tänkte på utbildningen, så bara kastade jag mig in, stod på en bank i skyltfönstret, riggade, slängde upp kameran.
I skyltfönstret? Ja. Det var inte alls uppseende.
Nej, jag stod så att jag inte syndes, såklart. Riggade upp min kamera och bara, gud vad, nu har jag bra. Shit, jag kommer få guldstjärna första arbetspasset. Få till en riktigt bra film. Och sen när jag började zooma in filmen så bara, vad är det jag ser? Då står alltså en gammal kollega, eller en som har jobbat på spanet länge. Då står han en halv meter ifrån busen och käkar korv med räksallad. Som en gammal snudd på A-lager som har fått i sin korv. Hör allt, ser allt. Tokchill.
Alltså var ett kronvittne höll jag på att säga sen.
Så då tänkte jag bara så att det där ska jag bli. Nej, men det tar lång tid. Det tar riktigt lång tid att bli en vass spanare.
Ja, det förstår jag.
Och de som är det är ju fantastiska.
Men många blir ju kvar i den funktionen är min uppfattning också. Vilket tyder väl lite på att liksom, antingen har man det där, den, liksom drivet och läggningen och egenskaperna, och man blir kvar länge i den funktionen, eller så söker man sig nog ganska snabbt bort, tänker jag, till något som passar en bättre.
Och det som passar en bra också, det är att om man har förmåga, man brukar säga tänka utanför boxen. En spanare ska helst överhuvudtaget aldrig vara i boxen.
Nej, okej. Flexibilitet är ett nyckelord.
Som jag har myntat förut, att vara mentalt spänstig. För varje gång du viker runt ett hörn så kan det vara en situation som du behöver situationsanpassa dig till blixtsnabbt för att inte väcka uppmärksamhet, för att inte tappa information, för att själv inte ta ett sånt där luftsteg.
Just det.
Om du går bakom en person som vänder sig om och tittar med dig, du får inte liksom såhär, åh, vad fan ska jag nu ta ett luftsteg, vad ska jag ta vägen? Du måste ha full tillgång till hela din fiffighet hela tiden.
Men hur alerta skulle du säga att de här yrkeskriminella och de som är i det här högre liksom skiktet av den organiserade brottsligheten, hur liksom luttrade, eller vad ska jag säga, hur observanta är de? Har de, för det är det där en myt att de är på sin vakt hela tiden och eller är väldigt snutnojiga, om man säger så. Eller är det där något som...
Många av dem utgår från att de har häng, som de säger. Jag har häng. Fördelen om man har telefonavlyssning och sen på det är att man får ju reda på vad de gör.
Ja, just det.
Om de kollar upp något regnummer eller sådär. Man får ju reda på nivån av deras nojighet. De kanske inte tittar... De tittar kanske inte efter rätt saker.
Nej, för jag tänker att det bygger på viss kunskap ju ändå kring det vi har pratat om nu.
Och det är därför man inte pratar om polisens arbetsmetoder.
Nej.
Det kommer jag ju aldrig göra. Det kommer ingen spanare någonsin göra.
Nej, precis.
Men absolut, några av dem har en enormt hög grad av snutnoja, men är helt felriktad. Sen finns det också några som är så riktigt, riktigt vassa. Såna här riktigt tuffa motståndare. Det är en nöt som ska knäckas.
Som är smarta, helt enkelt.
Då sätter man sig och har rena brainstormingsmöten. Hur ska vi lösa den här biffen? Det är ju också en del. Jag är ju en kreativ person. Jag gillar ju processen.
Mm.
För hur man ska kunna lösa utmaningar.
Ja, men jag tänker att mycket av det här handlar ju ändå om mänskliga beteenden.
Mm.
Och det är ju jädrigt spännande och intressant.
Världens roligaste.
Alltså, ur mitt perspektiv som kriminaltekniker, där kommer man ju in i en fas liksom, där man får ta hand om resultatet av mänskliga beteenden.
Mm.
Och jag tycker ju en del i det arbetet är intressant utifrån att det jag ser på en plats kan säga mig någonting om mänskliga beteenden.
Mm.
Men här, och ni jobbar ju också med mänskliga beteenden, men på ett annat sätt.
Ja.
Men som måste vara väldigt intressant, tänker jag.
Ja, alltså antingen har man det eller har man det inte, skulle jag säga.
Mm.
Jag har ju sagt till dig att jag är ganska ointresserad av människor. Men det är ju inte.
Nej,
men
det kan du omöjligen vara.
Men jag är intresserad av människor utan att interagera med dem, skulle jag säga.
Mm.
När jag sitter på tunnelbanan, på vägen hit.
Mm.
Jag studerar ju handrörelser, liksom mimik.
Men är det en yrkesskada det där?
Ja, det är det nog. Det är det nog. Dels för att jag behöver planka.
Ja.
Alltså olika saker. Jag behöver ju kunna situationsanpassa mig till alla situationer.
Ja.
Med alla typer av människor.
Mm.
Så att jag tycker att det är roligt att studera människor. Kroppsspråk, gångstil, dialekt.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt roligt.
Ja.
För att kunna avgöra, är du nervös? Ljuger? Du sa ju att jag läser dig som en öppen bok.
Ja.
Jag har ju studerat, hela mitt yrkesliv har jag studerat människor, hur de tittar, vad de gör, vem är var i hierarkin, är det du som bestämmer? Vid ett möte, om jag tittar på två personer som sitter och fikar, jag måste kunna avgöra vem av dem är det som bestämmer, vem står högst i hierarkin, vem sitter på informationen, när de delar sig och går härifrån, vem ska vi följa med, vem är rätt person för oss att följa med?
Ja.
Det är liksom sekundbeslut som måste tas hela tiden.
Ja,
och då måste man vara intresserad av mänskligt beteende.
Ja, men det förstår jag. Men du, jag tänker så här, nu kan inte du prata så mycket om såklart de här metoderna.
Nej.
Men våran samtid har ju gått till att bli ganska tekniskt och digitalt inriktad. Och då tänker jag så här, man kanske kan prata om spaningsmetoder på ett generellt plan. Att det måste ju ändå ha inneburit att metoderna också har förändrats och utvecklats.
Mm.
Eller är det samma metoder idag som för liksom 100 år sedan?
Nej, jag skulle säga att när jag började... Jag var med lite spanare när jag jobbade redan borta i Skärholmen, vi pratade 2002-2003. Då var det lite så att man låg i skuffen på någon gammal Ford Escort med ett jättelångt teleobjektiv. Lite märkte jag av den myten när vi skulle börja med tjuv och polis. Då fick jag en utrustningslista.
Just det.
Så det här är ju saker vi har beställt.
Ja,
jag bara, vem fan har beställt den här skiten? Det här har inte använts på art sedan 1800-talet. Men du får ett objektiv som är 1,5 meter lång. Bara, vad tänker du att jag ska göra med det? Ska jag låtsas vara ornitolog? Bara, ge mig en handkamera som inte syns.
Men det här är ju återigen, det här är ju myten om spanare.
Ja, myten om spanare. Det är ju en gubbe i keps. Bash,
trenchcoat.
Med trenchcoat med objektiv i baksätet.
Ja.
Om du ser en tom bil där det sitter en eller två män i baksätet, 100% att det är någon skitdålig spa. Det finns inga människor som beter sig så.
Men jag skulle säga att det är två stereotyper.
Ja.
Det är dels den här keps som du nämner, och det är den här lite mer sportiga, snygga mannen. Och sen är det ju våran kära Clouseau-stereotyp.
Ja.
I trenchcoat, lösnäsa och brättad hatt.
Jag skulle säga en stereotyp till.
Och sen får jag bara säga, inflika, han har ju också en kamera inmonterad i sidostycket på portföljen.
Ja, såklart. Så man går och riktar lite så här. Jag skulle också säga sista stereotypen, hantverkarna.
Ja, just det. Ja, för tusan.
Det kommer ju ibland till spansutbildning så här, men jag har kommit på en ganska bra outfit. Hantverkar, bara ta av dig den ögonblickligen. Det är som att ha på sin polisuniform.
Ja.
Ja.
Varför?
Nej, men det jag blir lite varm i hjärtat. Ja. Ja, men jag kör hantverkslucken. Ja. Men gör gärna det. Nej, men så är det ju. Det utvecklas ju mer fiffig och ju mer hemmabyggda grejer och så vidare. Men vilket tror du är spanarens absolut viktigaste arbetsredskapet?
Ja, det måste ju vara
förutom dig själv och din kropp.
Ögonen,
liksom.
Ja, precis.
Ja, men om du bortser, ett fysiskt ting.
Ett fysiskt ting, men gud vad svårt. Nej, jag vet inte.
Bilen.
Det
måste,
ja, okej.
Okay, det är ju din arbetsplats. Mm. Mm. Jag älskar ju att köra bil.
Ja, det vet jag.
Och det måste du göra. Och det är svårt att låtsas om som att bilen inte finns.
Ja.
Den finns ju. Det är en ganska stor och skrymmande sak som oftast tar dig från punkt A till punkt B, som du ska försöka trolla bort.
Just det.
Så bilen och diktafonen, att kunna, för du kan inte sitta och köra bil, skriva, filma, prata radio och så vidare.
Ja,
så
du kan ju det.
Jag kan ju det. Det är väldigt många spanare som kan det.
Men
en diktafon och bilen och någon form av utrustning för att kunna dokumentera.
Ja.
Det är liksom det. Och du och din kropp och din hjärna.
Ja, precis.
Det är de bästa egenskaperna och prylarna. Sen så är det många som har så här...
Men du, en egenskap till.
Mm-hmm.
Tålamod, tänker jag.
Mm-hmm.
Alltså det här... Jag skulle ju aldrig palla spaningsverksamhet av flera uppenbara skäl. Men framförallt det här att behöva sitta på en punkt eller en plats timma ut och timma in och bara vänta. Och, alltså, hur pallar man det där?
Ja, det här är ju motsägelsefullt med tanke på att jag har ju inget tålamod.
Nej.
Jag blir irriterad på människor som går långsamt, tänker långsamt, pratar långsamt, fattar långsamt.
Mm.
Men när jag spanade och när jag spanar så behöver man en enormt stor portion tålamod.
Ja.
För att du kan inte styra händelseförlopp.
Nej.
Du kan bara reagera på händelseförlopp. Mm. Och då, ja, då kan det innebära timme ut, timme in. Arbetspass ut, arbetspass in, vecka ut, vecka in, beroende på vad det är man letar efter.
Mm.
Och då får man ju antingen ha ett väldigt rikt inre liv.
Mm.
Och jag skulle säga att alla spanare gör olika saker för att vänta. Det är ju, säg att du ska, du kan titta ut genom fönstret, den här porten som är där ute på andra sidan torget.
Yeah.
Det ska komma ut en person ur den porten och när han kommer ut så...
Vilket år som helst nu kommer
du
han komma
inte.
Ut.
Du vet inte. Kanske idag, kanske imorgon.
Ja.
Men missar du en sekund, då kan du ge dig fan på att han kom precis just då.
Så det betyder att du måste vara alert samtidigt?
Ja, en person måste vara alert.
Ja.
Och det kan man inte vara under så lång tid.
Nej, men såna här fysiska grejer då, som vi måste ju äta nu eller jag behöver springa på muggen. Eller?
Det är väldigt sekundärt när det kommer till spaning.
Okay.
Dina personliga behov, både fysiska och psykiska, är väldigt, väldigt sekundära.
Mm.
De får du bara trycka åt sidan och lösa när tjänsten medger.
Mm.
Men det är ju faktiskt bara en person som behöver titta åt portutgången. Och vad man då gör i spanbilen, ja det är väldigt du vet, tittar på tv, noppar ögonbrynen. Jag har en kollega då, eller en gammal kollega som sa så här: fan, det syns på mina ögonbryn när vi har haft mycket snurr i ärendet. Jag börjar växa igen, börjar få unibrow.
Vad roligt, dörrmatt.
Korsord, jag kommer ihåg en gång vi var och span, var ganska hett i något ärende. Och sen så ringer min telefon och så ser jag att det är en larmcentral. Jag vet att jag ligger som med i larmlistan för en kompis hus som larmet går.
Mm.
Så ringer jag och tänker, fan, jag måste ta det här.
Mm.
Ja, men vi ringer från, jag kommer inte ihåg vad det var för bolag. Det går ett larm här och jag smsade kompisen som bor där och allt var lugnt. Så de bara, men du måste uppge koden. Och jag bara, jag har sånt jävla stillstånd. Jag vet att det är slaget i Lützen. Men jag kommer fan inte på när det är. Så jag går ut på polisradion och bara, ursäkta, det är från Sally här. Alltså jag kallas förtur, för Sally.
Förtur.
När fan var slaget i Lützen? Då hör man och det bara så, 1632. Så jag bara till larmcentralen, 1632. Ja, men schysst, bra, tack. Och sen efteråt så ringer min gruppchef upp mig och bara, för fan Sally, vad håller du på med? Sitter du och löser korsord? För då hade väl jag spiken, som man kallar det. Jag satt längst fram. Liksom. Jag bara, nej, jag sitter inte och löser det en söndags.
De bara, fan, är det lördag? Ah, det är det jävla melodikrysset.
Vad är en duktig spanare, skulle jag vilja lägga lite tid på.
Mm.
Förutom att man då ska vara snabbtänkt, ha en hög brottsutredande kunskap, kan jag säga. Men riktigt duktiga på juridik. Man ska täcka rekvisit.
Ja.
Det är ett pusselläggning. Du måste förstå, det du ser, det är en viktig del i en brottsutredning som förmodligen och förhoppningsvis ska leda till någon lagakraftvunnen dom någonstans. Så att lägga pusslet, vad är det jag ser? Vad gör den där personen? Vad finns i väskan? Vad kom den ifrån? Vad betyder det? Att hela tiden läsa in sig, vad hänt tidigare ärende. Att vara en duktig pusselläggare. Eftersom jag gillar ju att lägga pussel.
Det handlar väl om att ha en uttalad analytisk förmåga också.
Verkligen. Och kunna härbärgera väldigt mycket information och sålla i den. Vad är viktigt och vad är oviktigt. Det märker man ibland när man har fått lite så här ovana gruppchefer. Skillnad på en duktig spaningsledare och en dålig spaningsledare. En duktig vet exakt vilket skeende som vi ska gå på och varför. En ovan, den springer på alla bollar i rädslan för att missa något.
Precis.
Så att man utvecklar ju en känsla för vad ska vi lägga krut på. Sen ska man också tänka att det är ju faktiskt en del kriminella som har så här kontraspan.
Aha.
De har ju liksom knasvakt.
Och
att hitta dem och gå under radarn.
Ja.
Så att split vision, förmåga att tempoväxla, duktig brottsutredande tanke, en liten räv bakom örat hjälper ju.
Tålamod,
duktig på att köra bil.
Och icke-polisiärt beteende.
Ja, men precis lika väl som att kriminella har någon form av snutnoja så har ju spanare någon form av busnoja.
Ja, berätta om det.
Man brukar säga, ofta när jag har hållit de här spaningsutbildningarna så är det så här, fan jag är bränd, det är ett uttryck. Det betyder liksom att hon har sett mig.
Han har tagit igen mig, vet vem jag är.
Jag försöker säga, du är inte bränd förrän personen har sett dig, anat att du är polis och fått detta bekräftat. Att du är polis och fått bekräftat att du också är ute efter just mig.
Precis.
De kommer att se poliser. De kommer också att se, för det finns ju andra spanare. Det finns ju, vi pratar lite om olika typer av spanare. De du ser ute på stan i så här hoodies, funktionsbyxor, snabba sneakers, någon jävla toppluva med ett litet vik på.
Ja.
Åker i en Saab med 12 antenner på taket. Det är ju inte spanare.
Nej.
Det är ju
nej,
inte
nej.
Det.
Nej, precis.
Och de är, förhoppningsvis så tror de inte ens att de håller på med någon form av spaning.
Nej. Men kan det inte också vara en fördel, tänker jag, att de här elementen upplever sig vara iakttagna och förföljda?
Ja.
Kan man inte utnyttja den principen? Jag tänker att beteendemönstret borde ändras och så här. Jag tänker rent logiskt så ställer man ut flera personer.
Vet du vad vi ska göra, Anna?
Nej.
När jag håller i nästa spaningsutbildning då ska du få vara figurant.
Åh gud vad roligt.
Du ska få ett körschema. Ska gå iväg och handla en telefon. Gå in på Clas Ohlson och reka efter inte vet jag, bundband och gaffatejp eller någonting. Och då vet ju du att du har x antal personer som kommer hålla koll på dig. Sen ska du få säga till mig hur lätt det var att bete dig naturligt, att du ska pointa ut vilka de är och vad de har sett. Då kommer du få dig, ditt livs uppenbarelse.
Jag kommer lära mig mycket om mig själv, tror jag.
Svårt.
Ja.
Och framförallt med vetskapen om att du året runt, dygnet runt, så letar du personer som beter sig avvikande. Och allmänheten kan både skälpa och hjälpa spanare. För att vi har ju fått reda på att kriminella, de bara, jag har span på mig. Och då blir man så här, men shit. Och då har de ju bara låst på en random person som har betett sig skitdåligt. Gått i liksom 90 graders kurvor, stirrat och så vidare.
Som
så
bara en random liksom.
Ja, så det kan både hjälpa och skälpa spanarna. Så att man måste ha med allting i beräkningen.
Men angående metoder då, finns det något du kan berätta om de här tekniska prylarna?
Som vi använder oss av? Ja, alltså det som är kopplat till hemliga
tvångsmedel. Bil har vi pratat om.
Ja, men det som är kopplat till hemliga tvångsmedel är ju inte så hemligt. För har man beslut om hemlig kameraövervakning, då kommer man montera kameran så att den inte syns. Har man beslut om rumsavlyssning, kommer man montera rumsavlyssning som inte märks. Och det andra, övervakningen av elektroniskt, det sker ju helt annat.
Precis.
Men det man själv har, Det är olika typer av attiraljer för att kunna dokumentera skeenden.
Ah.
Rörlig och stillbild. Stillbild har jag i princip aldrig använt mig av. Jag tycker det är skit.
Ah.
Rätten tycker också mycket bättre om att se rörliga
bilder. Ja, det är klart. Det kan man ju förstå. Mm.
Och då så behöver man ju kunna filma personer utan att de ser det.
Mm.
Och det finns ju
det är portföljkameran då.
Ja, jag har den
som en brun ladd.
Ja, 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 ja.
Det skulle
jag har
vara
en
kul
tidning
om Magnus kunde...
med två klippta hål i. Ja.
Det skulle vara kul om Magnus kunde lägga in lite skön sån här Rosa Pantern bakgrundsmusik.
Ja, det vill. penna, papper,
ja,
diktafon, kikare för all del för att kunna se på långt håll. Tänk dig bara hur fiffig jag kan vara.
Ja, jo. Aha, var är vi?
Jag tänkte att jag skulle... Ja, folk i vår krets här nu då, följer, de har ju gärna sagt att de vill att vi ska berätta lite anekdoter.
Ja.
Så här, riktiga händelser.
Mm.
Och
jag
har två.
Berätta.
Jag har tre, men det ena tar så himla lång tid så att det tänker jag ta ett eget avsnitt.
Ja,
jag berättar om ett case.
Mm.
För det är det här caset som är ett riktigt rekordbeslag. Och det föreläser jag ibland om. Det är ett riktigt, riktigt roligt case. Men jag har två som jag kan ta lite kortare. Det ena var när vi... vi skulle spana på en mördare.
Mm.
Mördat x antal personer och skulle gripas. Men innan han skulle gripas så ville man ha reda på var han hade sina vapen.
Mm.
Var han bodde och så vidare. Och det är en typisk spaningsåtgärd. Då spanar man ju på en person som man vet har mördat människor.
Mm.
Vilket gör att man får liksom notcha upp sin, sitt säkerhetstänk lite grann.
Ja.
Den här personen var också sexmissbrukare.
Mm-hmm.
Så att det vi fick liksom se varje morgon var hur hans tjej fick
utföra vissa sexuella
saker i bilen på väg till jobbet. Fick komma dit på lunchen. Han hade någon form av yrke.
Det här är ju intressant.
Ja.
För att det slår mig nu att ni måste ju då få, ni följer de här människorna dygnet runt och är en del av deras vardag ju.
Mm.
De begår ju inte brott 24/7.
Nej, vi vet ju inte när
de
ska ge.
De har ju ett liv också.
Det är det som är grejen. Vi vet ju inte när pusselbitarna kommer.
Nej, jag menar det. Men då måste ni också få ta del av väldigt mycket konstiga saker. Eller konstiga, men det kan ju vara rent alldagliga också.
Mm.
Som händer i människors liv såklart. Men ni får ju en inblick i de här.
Ja, och apropå det, jag satt ju på telefonavlyssningen ett tag. Apropå att ta del av folks... Ja, men du vet. Tänk att du lyssnar. Varje gång du lyfter din lur och pratar med någon så hör jag varje samtal. Då gäller det till att man sållar. Ja, i alla fall. Men och så fick hon komma till hans arbetsplats. Så han klev ner i bilen och sen så efter en stund var det klart. Så gick han upp igen och så vidare.
Mm.
Skulle spana på honom. Jag tyckte han var en tickande bomb.
Mm.
Jag sa direkt att den här personen kan vi inte låta gå runt.
Nej.
Apropå kroppsspråk, blick och så vidare. Så vidare. Mm. Vid ett tillfälle tog han sin bil, åkte iväg, åkte till ett större grönområde, ställde sin bil på parkeringen. Jag är den enda som har hunnit dit.
Mm.
Jag kommer in ganska strax efter honom. Lämnar sin bil och går rätt upp i skogen.
Mm.
Och vi vet ju att vi är ute efter hans vapen gömma. Så att jag tänker, här är ju chansen. Mm. Han har ingen hund.
Han leder er till.
Han har ingen hund. Han verkar inte vara en friluftsnisse. Han har inte triangelköket i benfickan. Det är något som inte stämmer.
Och kompass i högen. Ja.
Till topps bäste far. Nej, han var inte typen.
Kanske var trädkramare bara.
Ja, kanske. Någonting i mig sa att jag ska med här. Men jag är också själv med en potentiell mördare på väg till en potentiell vapengömma.
Mm.
Jag kommer också komma bortanför täckning. Jag vet sedan tidigare att det är riktigt, riktigt kass täckning här, mottagning.
Mm.
Så att jag kommer inte få kontakt med någon polisradion.
Nej.
Mobilen stänger man ju av. Så då kan man ju, då rusar jag tillbaka till bilen och sätter bilen i gatewayläge. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Men då kan man använda liksom bilen som en förstärkt antenn. Lätt.
Mottagare.
Ja, lätt uttryckt.
Mm.
Ränner upp i skogen och då kan jag tänka så här. Då ska man försöka svara på frågorna till sig själv. Så här, vem fan är jag och vad gör jag här?
Ah.
I det fallet hade jag har ju alltid hundkoppel med mig.
Ah.
Så vid ett tillfälle så möts vi på liksom en av vägarna där. Och då går jag runt så här. Buster!
Nej.
Buster.
Du valde Buster också.
Ja, men inte fan vet jag, valde Orvar, Nisse. Ja. Nej, men det känns ganska bekvämt. Ja. Det är inte konstigt. Nej. Går du inte leta efter en hund?
Nej, nej.
Jag bara känner så här, bara inte fanskapet ska hjälpa mig att börja leta nu, utan fortsätt du med ditt så kan jag fortsätta med mitt. För det är också en rimlig grej att gå runt och leta efter en hund och lämna inte området. Så skulle vi krocka igen.
Ja, så
då funkar det. Så det är en sån här snabb, jag måste ha en go-to precis just nu för att förklara mig själv på platsen här. Ja, det var det ena ärendet jag kan prata om. Det andra var ett annat ärende som slutade med att jag i princip kissade på mig. Då skulle det komma en som kallad kontrollerad leverans. Alltså det skulle komma knark i bil till Stockholm. Vi visste detta. Vi visste också vart bilen skulle komma för någon form av omlastning. Då skulle vi dit innan och montera viss teknisk utrustning i det här garaget. Garageplatsen bredvid själva bilen, det tänkta platsen. Det. Så att då är det jag och sen så är det en annan spanare och sen så är det två tekniker.
Mm.
Vi är inne i det där utrymmet. Och mellan det garaget och där vi är så är det en tunn plåt. That's it. Mellan, så att vi syns helt enkelt inte. Och det rummet vi är i är någon form av sånt här litet, där jag tänker att trädgårdsmästaren vaktis, det var lite, någon sån här liten inte åsgräsklippare, som en liten golfbil ser ut som. Du vet, sådana som åker runt med området.
Yeah.
Och lite prylar och så. När vi är där inne, då hör jag någon skriker på radion, bara, kommer nu. Ja, perfekt. Vi kommer inte komma ut.
Nej.
För då kommer vi krocka i dörren.
Ja.
In kommer bilen. Vi har hunnit få upp en kamera. Så jag ser på en liten jävla display i knät ser jag hur bilen kommer in. Men den kommer inte in i den tänkta garageparten. Nej. För där står en av teknikernas bilar.
Nej, men
så de går runt, jag ser på kameran hur de går runt och börjar titta, bara, vem fan är det som har ställt en bil här? Vi har ju typ en bil full med kokain.
Så
vi med teckenspråk bara så här, du måste ut och flytta bilen. Så han går ut, tack och lov, så han klädd som en tekniker. Han går ut och börjar tjäna tjänare, låser, jag ser ju på kameran han låser om oss. Tar sin bil, åker iväg. Och jag började, vet, i panik smsa ut. De här nu, de här nu. Och de går utanför. Bara, vad fan ska vi göra? Ja. Ingen vet. Vad ska vi göra nu? De hoppar i bilen och har med sin hundjävel. Ursäkta, jag älskar hundar. Men hundar nosar och hör. Så vi sitter ju nu, tre personer i en golfbil med en kamera. Och man ser hur kameran, hur örat bara så här. Och den typ så här. Det är något som inte stämmer. I alla fall.
Gud, då hade jag nog fått gå och byta små byxor.
Ja, redan där. Det är inte spännande ens.
Jo, gud.
De kliver i sin bil. Vi ser dem gå in i bagageluckan, öppnar, håller på med något däck. De river isär ett däck. Mm. Och så ser man hur de bara packar ner saker i en sån här Dramaten. High-fivear varandra. De tycker att det här nu är all good. Och jag mässar. De har packat grejerna i lastade Dramaten och visste att det är hur många utvägar som helst i det här garaget. Så jag mässar så här, grip, ni måste in. Min kollega, den andra spanen, han börjar försöka göra så här mantelrörelse i sin vapen. Tänkte att jag griper dem, för de kommer inte komma in. För han som tekniker som drog, han hade nycklarna, han drog ju för fan till Säffle i panik. Så att det var ingen som kom in i garaget.
Nej.
Så han bara, vi får gripa dem här inifrån. Så jag med teckenspråk försöker visa, vi är inlåsta. Vi kommer inte komma ut och du kan inte göra en mantelrörelse nu, för det låter.
Ja, det är klart.
Så att nu får vi bara sitta still här i båten. Och de lastar, så går de i fall. Men till slut så garageporten upp, våra alla hej och hå, det rusas in människor och de grips och så vidare. Och då hör jag hur den här gamla tekniken som har legat som en jävla mälan nere vid gaspedalen på bilen, så hör jag bara så här, kan någon dra mig armen? Jag sitter fast.
Men
mina ben har somnat. Nej, men alltså hjärtat, då har han ju legat där och hållit några jävla kablar bara för att vi ska ha bild.
Ja.
Nej, men det var sjukt. Men de greps i alla fall. Och det var så roligt, för att sen i förhören så hade den ena hävdat då apropå vad den här tekniska bevisningen kan hjälpa oss med. Mm. Den ena gjorde en väldigt stor grej av att han satt i baksätet under hela förhöret med en filt över huvudet. Mm. Och hans försvar gjorde en stor grej av det här. Att min klient vet ingenting. Det var ganska skönt att visa en film där de stod och high-fivade varandra vid bakluckan.
Verkligen.
Tack och hej.
Det där måste ju känns otroligt härligt efteråt ändå.
Ja, men det gjorde det ju.
Alltså,
det gjorde det ju.
Vad gör man då? Går man ut och dricker bärs eller firar man?
Nej, man går och hämtar på dagis. Ja.
Life goes on.
Life goes on.
För 17 var mycket... Vilket intressant avsnitt det här har varit, tycker jag.
Ja.
Verkligen. Jag har fått lära mig jättemycket och fått en inblick i en liksom polisiär yrkesinriktning som jag visste väldigt, väldigt lite om.
Ja, det är för att man ingen ska veta någonting.
Nej, men
om
precis,
det. Det är givet. Oftast det, och även efter det här avsnittet, det finns ju, vi har inte pratat om några egentliga arbetsmetoder, för det ska inte vara känt.
Nej.
Det ska inte det. Vissa saker går att googla sig till, några är säkert inne på Flashback och så vidare. Mm. Men så som det går ut på riktigt, det är ingen som ska veta det. För det handlar om effektiv brottsbekämpning.
Det är hela fundamentet ju. Precis.
Exakt. Mm. Yes. Ska vi köra veckans lista nu?
Ja,
eller?
Det tycker jag.
Veckans lista.
De vanligaste sätten som kriminella försöker skaka av sig spanarna.
Ja, gud vad roligt. Ja, spännande.
Ja, det här är faktiskt en rolig. vi kan köra...
Är det inte som på film att man bara kör väldigt fort och varslöst?
Nej.
Om det nu är bil.
Nej, ja.
Så att gör en skarp gir till höger och sen nästa första vänster. Och sen...
Jo, men så kan det ju vara. Ja. Det kan vara så.
Ja.
För att om det är några som hakar på då, då vet de ju.
Mm.
Men en klassiker, att köra 30 på E4-an. Att köra ut på E4-an, lägga sig i vägrenen i 30 km i timmen. Lägger sig då x antal bilar bakom, då bara okej, jag har snut häng, tänker de då. Den är svår.
Det
jag ska säga är så här, på varje av de här sätten nu som jag kommer gå igenom så finns det metoder för att lösa det. Men de tycker att de är fiffiga. Det är det som är det roliga.
Ja,
men det är en metod de kör. 30 på E4.
30 på E4. Mm.
Sen har vi de här som du pratade om. Att köra i U-sväng över heldraget. Att köra mot rött.
Just det.
Stå gul, 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 gul. Och sen blir rött så åker de. Att ligga längst till vänster på vägen, E4 till exempel. Och sen vid en avfart klippa fyra. Brrrt! En klassiker.
Det är en sån filmgrej också.
Det var plats 6, 7 och 6. Nu tar vi nummer 5. Till fots. De går ut på en bro. När de är mitt på bron så vänder de och går tillbaka igen. Klassiker.
Vadå?
Det är lite gulligt.
Ja, alltså,
säg att du går bakom en person som du ska
de vill testa
följa
då.
Fotskuggning. Och så vänder den personen på bron och går, du möter den helt enkelt.
Ja, just det. Du behöver inte vara på en bro i och för sig.
Nej, men alla sådana där det inte finns någon annanstans riktigt. Det är inte så att du kan glida in i din affär då.
Nej, precis.
Nej, du kan ju hoppa över räcket. Det är en klassiker.
Jag menar, man kan ju vända, göra en tvärvändning på en gata också.
Ja, det kan man göra. Den är inte lika jobbig. Men de som försöker vara lite jobbiga, de gör gärna på bron. Plats nummer 4, de som byter kläder.
Jaha. Ja, vad intressant. Det är som att de då går upp i rök lite.
De försöker. Vi fällde några. Det var så många grejer. Det var liksom ner för rulltrappan, byta jacka, upp för rulltrappan, ner igen, på min mössa, upp för rulltrappan.
Och så kom upp med lösnäsa.
Ja, det var jätteroligt. En av oss står nedanför och bara väntar till charaderna är över. Och sen fortsätter vi. Det är jätteroligt. Framförallt att få det på film.
Ja, vad roligt.
Ja. Nummer 3. Nere i kollektivtrafiken. Att hoppa av tunnelbanan. Att stå och vänta och sen så skutta av precis innan dörrarna
stängs.
Också en klassiker. Eller byta vagn.
Ja, just det.
Plats nummer 2. Om du åker in i ett villområde och tappar bort den du spanar på. Vad ska du göra då? Helt plötsligt så är personen borta med bilen. Ja, eller för all del till fots också. Var är det första du tänker att du ska leta någonstans?
Jag tänker så här, människan gör väl något slags rationellt val i korsningar och i kvarter. Och man väljer kanske oftare högersväng än vänster.
Höger. Har du tappat bort en kriminell, sök alltid höger, höger.
Ja, precis. Men det är så jäkla liksom, jag vet inte, vanstyrd på något sätt.
Höger, höger. En klassiker.
Ja, intressant.
Och nummer ett, det absolut gulligaste sättet som kriminella som kör bil försöker skaka av sig poliser och spanare.
Ja, där.
Sju varv i rondellen. Alltså, varenda gång. Det, jag blir så varm i hjärtat. Har du själv försökt åka rondell någon gång och titta i backspegeln alla sju varv?
Ja, nej, det har jag faktiskt aldrig.
Testa det en gång och se om du har koll på exakt alla bilarna.
Ja, nej, det låter ju rätt trixigt.
Det är det fina. Då vet man så här, nu har vi en motståndare i kommande spaningscase som inte har gjort sin läxa. Sju varv i rondellen. Det är en klassiker.
Ja, underbart.
Fantastiskt.
Ja, tack för den listan, Lena. Och tack för att du har delat med dig av din otroliga kunskap på ett spännande ämne.
Ja, jag hoppas att jag kunde ge någon form av inblick i denna hemliga verksamhet. Den är ju inte särskilt hemlig, för att alla förstår ju att den finns och att den pågår. Kanske att de allra flesta tror att det går till som på Bäck. Eller de här som de ser på stan, civarna. Alltså, ja, men, poliser som av någon anledning tog av sig uniformen. Så det här är en spanare. Gud, jag såg en spanare idag. Ja, det kan ni tro.
Precis. Men spännande. Vi kommer säkert få en del följdfrågor på avsnittet, och det tar vi gärna emot.
Bring it.
Bring them till våran mail, jungdaloginghede@gmail.com, eller gå in på vårt Insta-konto och dundra på där med frågor.
Yes.
Och följ oss för tusan. Och lyssna och prenumerera och recensera och allt det där andra.
Och glöm inte lösnäsan på.
Lösnäsa på tills vi hörs nästa vecka.
Hej, hej.
Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol. För säkerhets skull!